Det är tisdagen den 7 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. De senaste dagarna har ju svensk politik dominerats av misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson. Saken avgjordes tidigare idag och beslutet blev att Johansson blir kvar som minister med en rösts marginal. Varför blev det så här? Varför agerade de olika partierna och politikerna som gjorde? Det ska vi försöka reda ut idag. Kanske inte alla som har lyckats hänga med i svängarna. Med mig för att diskutera saken har jag två kloka gäster, nämligen Stig-Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran, och så min kollega på ledarredaktionen Olof Ehrenkrona. Välkomna båda två.
Tack.
Är det allting bra med dig, Stig-Björn?
Ja, vad jag vet och så. Jag är ju nere i Blekinge, här nere har vi ett sommarhalvår och det framgår av all önskvärd tydlighet ett tillfälle.
Ja, vad roligt. Olof, du mår också bra?
Ja, absolut. Utmärkt.
Innan jag kommer till mina frågor till er ska jag bara kort redogöra för vad som har hänt. Det var ju torsdags förra veckan som konstitutionsutskottet blev klara med sin granskning av hur regeringen sköts under året helt enkelt. Och Morgan Johansson kritiserades på två punkter. Dels för att han uttalat sig missvisande när det gällde huruvida Sverige kunde hjälpa de tolkar som arbetas för oss i Afghanistan. Dels hade han också uttalat sig missledande när det gällde antalet avhoppade gängmedlemmar. Detta tog då SD som intäkt för att det var dags att väcka misstroende mot honom. Och Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna sa sig villiga att stödja detta. Varpå statsminister Magdalena Andersson blev fly förbannad och förklarat att om Johansson skulle röstas bort så skulle hon själv då avgå som statsminister. Hon ställde vad som brukar kallas lite formellt för en kabinettsfråga. Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet stödde då inte misstroendeförklaringen. Så då dessa två block i svensk politik har ju som bekant 174 mandat vara. Därför blev avgörandet hamnade i den tredje kraften i svensk politik, eller vad man ska kalla det, nämligen hos vilden Amineh Kakabaveh. Men idag vid lunchtid stod det alltså klart att hon inte stödde misstroendet och Johansson är alltså kvar. Om vi börjar med dig, Olof. Vad tänker du om det hela? Gjorde borgerligheten rätt som stödde misstroendeförklaringen mot Johansson?
Alltså när frågan ställs i riksdagen så måste man ju ge ett svar. Har man förtroende för justitieminister eller har man inte? Mm. Och jag tillhör ju de som tycker att en helig princip i politiken är att säga som det är och göra som man säger. Och det var väl vad man gjorde i det här fallet. Sen hörde ju till bilden att det stora problemet är kanske att man inte har haft ett sånt här misstroendevotum tidigare mot Morgan Johansson. För han har ju skändligen misslyckats i sitt ämbete. Det är ju nästan till kaos på hans område. Det är ju inte bara gängbrottsligheten, det är ju påskupploppen, det är ju passproblem på Arlanda, det är flyg, det är säkerhetskontroller som tar en oändlig tid och så. Så att, ja, det finns många goda skäl att byta ut honom.
För nu var det ju så att både Ebba Busch och Johan Persson har ju förklarat i efterhand att de tyckte inte det här var en anledning att själva väcka frågan om misstroende. Men där väl Sverigedemokraterna hade gjort det, då tyckte man att man borde stödja det. Olof, tycker du det är rätt att resonera på det sättet att även fast man själv inte initierar saken ska man ändå stödja den när det väl kommer på bordet?
Frågan ställs i riksdagen, man måste säga har man förtroende för honom eller inte eller lägger man ner sin röst? Och det är klart att det är ju ingen som har förtroende för Morgan Johansson i de här partierna. Och det är också påtagligt att under den här uppmarschen så har han ju inte haft någon som har sagt att han är en bra justitieminister, att han är en bra förebild för landet eller för politiken eller för regeringen, utan det har ju varit en uppsjö av personer som har sagt att Morgan Johansson är en ganska dålig justitieminister, men om nu hela regeringen sätter sitt anseende på spel så kanske man bör tänka annorlunda. Och det kan man ju ha respekt för.
Vi ska återkomma snart till Morgan Johanssons eventuella kvaliteter som minister och orsaken till att han skulle få avgå. Jag tänkte bara släppa in Stig-Björn här. Det väckte ju visst uppseende då när Magdalena Andersson kontrade med att förklara att om Johansson går, då tänker jag minsann också avgå. Vad tänker du om det draget från hennes sida? Var det klokt?
Utifrån det som du, den bakgrund du har dragit där, så skulle ju det vara idiotiskt. Men det beror ju på att du har gett fel bakgrund.
Ja, okej, okay, men rätta mig då.
Ja, alltså det var inte på grund av den jävla KU-fällningen som de gick ut, utan argumentet har ju varit att Morgan Johanssons politik bär åt pipsvängen.
Mm.
Och sen har man kopplat på det här med KU, där man kanske inser att ska man ha ett misstroendevotum så mot en minister så måste man peka på en enskild händelse som den här ministern har begått. Mm. Eller någon annan brist. Och där finns det ju ett helt paket när det gäller Morgan Johansson. Med KU-fällningarna exempelvis. Man hade kunnat dra till med det här kanske till och med efter påskkravallerna. Men nu drog man till med det här efter en för borgerligheten jävligt plågsam SCB-undersökning om opinionsläget. Och, mm. och här är det en kamp mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som ska ha ledartröjan. Och när SD, de har ju skjutit hejt vilt och det ligger just att säga i deras vad ska vi säga beskrivningen av deras liksom, verksamhet är ju att de ska använda de instrument som finns, va? Även om man devalverar som de har gjort det här med misstroendevotumen, alltså, så kör de på det och då tvingas Moderaterna hänga på, va? För att de är ju rädda för att de ska återigen hamna i den här fällan att de beskrivs som mesproppar. Hade man lagt ett misstroendevotum på grund av ett enskilt skäl, då hade det ju varit förskräckligt om Magdalena Andersson hade gjort kabinettsfråga på det. Nu la man misstroendevotumet med argumenten inledningsvis att han bedrev en förskräcklig politik. Och det kan man ju tycka, men det är ju inte han som hittar på det här. Utan det här är ju regeringens politik. Så därför hade ju Magdalena Andersson så initialt, det var rätt rimligt, va, att hon tog chansen att göra detta till en kabinettsfråga. För även om hon skulle byta ut Morgan Johansson och sätta dit någon annan, så skulle det ju inte det betyda att regeringen la om sin politik. Va? Mm. Så ser jag det. Och då blev det chicken race av det här. Ett tag såg det ut som att Andersson faktiskt skulle väja, men det gjorde hon inte. Utan har vi fått den här andra cirkusen med ordet vilde har väl aldrig haft tror jag, så träffande natur som nu.
Mm. Alltså, bara sammanfatta din invändning då. Det är ju då alltså att det här med att KU hade åsikter om att många Johansson hade misslett, det är inte liksom poängen här, utan man vill bara göra en politisk markering för man tycker illa.
Ja.
Och Morgan Johansson i största allmänhet politiskt. Och därmed, vad man egentligen hoppar på i hela regeringen då, och alltså faller det naturliga statsministern.
Så här snarare. Att det man gjorde då, det var att man gav en möjlighet till Magdalena Andersson att göra det här till en kabinettsfråga. Så hade man lyft fram en enskild, det fanns en del annat i KU som jag tycker är jätteintressant. Hur fan gjorde regeringen egentligen med den här coronakommissionen? Som det ser ut verkar det som de har faktiskt försökt mörka. Det tycker jag ska vara skäl nog att dra i fält vad man är opposition.
Vi släpper in Olle här. Vad tänker du när du hör hur Stigbjörn resonerar om hur mönstret såg ut här helt enkelt?
Nej, men Stigbjörn har ju en poäng, konstitutionell poäng, absolut. Det är bara det att när frågan sen ställs, har man förtroende eller inte förtroende för justitieministern, då blir det obegripligt för folk om man säger att ja, vi har väldigt stark kritik mot justitieministern, men vi misstror honom inte och vi tycker han kan sitta kvar. Det var ju liksom Centerns position. Alltså det här hade ju inte inträffat om Centern hade ställt upp på misstroendevotum. Då hade vi inte fått den här det här kaoset. Det är ju en aspekt på det som jag tror som har kommit bort lite, att hade man följt den kritik som man har i de här partierna så hade ju Morgan Johansson fått gå. Så är det ju. Men nu har man då istället valt att göra det till ett chicken race, alltså ett helt enkelt ett spel.
Men det här som Stigbjörn säger, att ska man då rikta misstroendeinstrumentet så att säga, då ska det handla om alltså formella fel som en enskild minister har gjort, just det. Det är liksom inga allmänna politiska anmärkningar mot att hen inte har skött sitt uppdrag eller fört fel politik. Förstår du den kritiken? Bara så vi är överens om den. Eller hur tänker du?
Ja, alltså jag tycker väl så här, va, att det finns ingen koppling mellan KU-betänkandet och misstroendevotum. Det har vi diskuterat en gång tidigare. Och jag tycker att Det måste inte bara vara en enskild händelse, det kan ju vara en samlad uppsättning, missgrepp och misskötsel och nonchalans i maktutövningen mot problemen. Mm. Och därför uppfyller ju Morgan Johanssons ämbetsperiod alla upptänkliga krav på att man ska ha misstroende mot hans förmåga att sköta sitt jobb.
Vad tycker du, Olof, om samma fråga som jag ställde till Stigbjörn tidigare, att Magdalena Andersson plockar upp den här bollen och slog tillbaka den med att då avgår minsann jag också?
Alltså problemet tycker jag är att då för hon ju upp det, dels för hon ju upp det på en regeringsnivå som inte var nödvändig. Det andra är att hon också, hon öppnar ju då för den här cirkusen med den politiska vilden. Mm. Och det är ju ett stort problem, för att det leder ju till att svensk politik och svensk regeringens integritet kommer ju att ifrågasättas. Det handlade ju redan förra gången om ett röstköp, och nu blir det ännu mer ett röstköp, och då i det här fallet så handlar det om att svensk utrikespolitik då inte drivs i enlighet med Sveriges intressen utan i enlighet med en minoritetsgrupps intressen med tvivelaktiga förankringar åt olika håll. Så att det är ju, det är inte alls bra.
Mm. Och här var ju Ebba Busch gav ju faktiskt i den här TV4-debatten en möjlig utväg. Varför? För det Ebba Busch gjorde för det första, det var att hon hänvisade till KU. Hon var den enda av partiledarna där som tyckte så att säga, hålla sig till åtminstone vad som är grundtanken med författningen. Det andra var att hon sa att men droppar du Johansson, så erbjuder vi borgfred fram till valet plus att se till att ni slipper bli beroende av Kakabave. Och det är klart, i skuggan av den här cirkusen som råder med Turkiet och NATO-anslutan, så var ju det, tycker jag, där fanns det en tråd som ju också statsministern började nysta lite försiktigt i. Men sen vad som hände vet jag inte, för det hade ju någon slags svensk perspektiv, och möjligtvis också ur folkligt perspektiv varit kanske en lösning på det här.
Skulle statsministern försökt helt enkelt gå vidare på den linjen, så att man hade, jag tror att Ebba Busch använde uttrycket, löst ut Kakabave, ja. ur det, ja. Hade varit klokare kanske.
Ja, så jag föreställer mig att man har gjort ett försök att gå den vägen. Mm. Men vad som har hänt där, den informationen har jag inte. Så vilket då gjorde att man gick vidare på den här lösningen som inte är någon lösning annat än för tillfället, och att nu återstår ju hela den här, hur det ska redas ut med Turkiet och NATO, va? Det övergår min förmåga.
Ja. Nu har ju båda varit inne på Amineh Kakabaveh väldigt mycket. Vad det blev då helt enkelt, som jag tolkade händelserna i förmiddags, var då att hon då bestämde sig idag på förmiddagen på väg till Radiohuset, tror jag hon sa. Och det var efter då att hon hade fått bekräftat från partisekreteraren i Socialdemokraterna att den tidigare uppgörelsen helt enkelt gäller då partiet. Socialdemokraterna har ju helt enkelt ett avtal med den här enskilda politiska vilden. Olof, vad tänker du om det, så att säga?
Att det är väldigt bekymmersamt. Dels är det ju då naturligtvis en fråga om hur vi för diskussionerna med Turkiet, givet de synpunkter de har på Sveriges relationer med PKK och olika avläggare till dem. Men sen är det ju också en annan sak som är viktig. Det är ju att regeringen visar ju sina prioriteringar när man sätter NATO-förhandlingarna på spel. Och det är ju det viktigaste som Sverige har gjort på decennier. Så det är ju när man sätter dem på spel därför att man ska rädda Morgan Johansson eller sitt eget maktinnehav och köpa en röst, då visar man ju också för andra medlemsländer i NATO hur regeringens prioriteringar ser ut. Och det är ingen bra signal, om jag uttrycker mig försiktigt. Det är en jättedålig signal. Och det är ju här det stora misstaget ligger som statsministern har begått. Att hon lät inte stanna vid Morgan Johansson. Utan hon lyfte in NATO-frågan i bilden och förhandlingarna i bilden. Och då komplicerade det både i relation till Turkiet givetvis, men också i förhållande till andra länder som undrar hur tänker Sverige egentligen.
Mm. Stigbjörn, delar du den analysen som Olle precis gjorde?
Ja, men det är definitivt en viktig poäng. Va? Och det var ju därför som det var dumt att dra igång den här cirkusen från början. Jag tycker att Moderaterna skulle ha sagt att vi tycker att Morgan Johansson ska bli landshövding på Färöarna. Eller uppsyningsman på Gotland eller vad fan som helst. Va? Delta i Go Schengenbera! men det gör vi i valet. Och just nu så är det ett kritiskt läge där inte vi vill äventyra den här situationen, va, med det här. Det tycker jag hade varit, då hade man visat att man har rätt gry för att bli ett statsbärande parti igen. Då var det initialt ett misstag som framförallt Moderaterna ska beskyllas för. Och sen så har det här så att säga fyllts på av att fler partier då har gjort ett misstag. Och vi sitter i den här jävla soppan nu som är otroligt olycklig. Och Erdogan och Turkiet, de kanske har haft någon slags köpslagan i åtanke inledningsvis. Men vid det här laget så kanske de till och med har blivit förbannade på riktigt.
Ja. Okej, okay, så ni har olika bovar i det här dramat.
Jag har samma bovar som Olof har, men jag har några fler i min finka.
Ja, okej. Okay. Men hur allvarligt är det här, tror du, då just för framtiden och NATO-förhandlingarna? Det vet vi förstås inte än, men om vi ska gissa, vad tänker du, Olof? Hur illa är det?
Ja, när det gäller då att få Turkiet på rätt köl, så finns det ju två aspekter på det. Det ena är ju att Socialdemokraterna är ju väldigt insyltade i den här PKK-kretsen. Det har vi ju sett genom olika bilder och uppvaktningar och sånt där. Sen finns det ju då den här andra aspekten som handlar om biståndet till norra Syrien, som ju inte är så transparent, om jag säger så. Vi vet inte heller hur samtalen har förts med Kakabaret. Och det, idag förekom ju uppgifter om att man har ringt till kurder i norra Syrien och bett dem övertala henne och sådär. Det är väldigt otransparent och det är väldigt känsligt utifrån Sveriges integritet som nation. I det här läget. Mm. Det är det ena. Det andra är då, som jag sa tidigare, att det visar ju också att regeringen prioriterar ju återigen så att säga sin egen maktposition framför Sveriges intressen, och det är inte heller bra. Sen har vi sett...
Ja. Men Olle, får du bara kolla en grej där. Stigbjörn var ju då ändå, han såg ju flera, han tyckte ju både att regeringen och oppositionen var att skylla här. Du ser inga problem med hur framförallt Moderaterna har agerat. Är de fria från skuld, tycker du?
Ja, men ingen är ju fri från skuld på sitt sätt. Men jag tycker, som jag sa, jag tycker man säger som det är och gör som man säger. Det tycker jag, det måste vara huvudregeln i politik. Folk förstår inte riktigt. Om man så att säga säger att jag ska lägga ner nu rösterna. Vi tycker visst en hjärta till om Johansson, men vi lägger ner rösterna. Det där är ett väldigt knepigt resonemang som jag tror att bidrar bara till att folk tycker att det är en elit som sitter i Stockholm och struntar i om man tänder eld på bilarna i Trollhättan medan man sitter och smörjer kråset på Operakällan som justitieministern gjorde, va? Alltså, det är ingen bra relation till
folk. Det är inget fel med Operakällan.
Jo, när det brinner bilar i Trollhättan när man är justitieminister, så är det inte helt.
Jo, men det där kan jag hålla med om att ur vanligt folks synvinkel så är ju hela det här ett förskräckligt. Och vad håller de på med? Och folk sliter och släpar med sina bensinpriser och få in svärmor på hemmet och allt vad det är för någonting. Och så förväntar de sig att våra folkvalda ska liksom göra sitt bästa. Och det tror jag inte att de upplever att det här är. Och vi politiska nördar, vi kan sitta och bolla så här som vi gör, vems fel är. Och vi kan alla de här nyanserna och sånt där. Och det är klart, ur vanligt folks synvinkel så låter det väl här delvis som bara gallimatias. Det är ungefär som när jag lyssnar på de här mellansnacket i fotboll. Va? Vad fan babblar de om? Visa matchen. Va? så att det här tror jag är... demokratin är ingen vinnare ur det här. Va? Och den stora vinnaren inte, det är Putin förresten.
Jag tänkte bara fråga dig, Stigbjörn, samma fråga som jag ställde till Olof tidigare. Alltså, hur jäkligt är det här för NATO-förhandlingarna och för hela den frågan? Hur mycket skada har det orsakat, tror du, om vi ska vara...
Nej, jag tror inte att det har förorsakat mer skada, men det har inte minskat skadan och problemen som har funnits. Va? Jag tror ju att en del av de här problemen har ju varit på väg att lösas ut. Va? Men nu är vi nog tillbaka till där vi började. Va? Och som sagt, turkarna har inget skäl att lugna ner sig. Utan nu tror jag som sagt att de blir nog förbannade på riktigt. Va? Mm.
Vad tror ni väljarna tycker om allt det här? Ni har ju båda varit inne på det lite, men Olle, vem ser de som vinnare och vem ser de som förlorar? Om det finns några vinnare eller förlorare.
Tänker inte riktigt som ledarskribenter.
Nej, exakt.
De tycker att Morgan Johansson är rätt hopplös. Så är det ju. Det är ju vårt mest impopulära statsråd. Och han är ju, det har ju gått jättedåligt under de här 8 åren. 9 KU-prickningar och så. Och det har ju varit en kaotisk vår på hans område. Så att det är klart att han har en svag ställning och bör bytas ut. För att det är ju så politiken ändå ska fungera. Läser man inte sina uppgifter så måste man gå. Så det är väl en grundton. Men sen tycker de också att, jag tror att många väljare tyckte det var trevligt att se Ulf Kristersson och Magdalena Andersson på gemensam övning upp i norr. Va? Men sen så blir det ju det här väldigt konstiga beteendet att ja, du får inte umgås med mig längre därför att du gör någonting som jag inte tycker om. Och så tar man in någon annan istället, i det här fallet Annie Lööf, när man gör amerikanska flottan på besök. Och använder det tillfället till att gå till frontalangrepp på oppositionsledaren och säga att han är inte förmögen att leda landet. Alltså, jag kan ta ett exempel. När Palme gick åt Bildt på det temat, då skrev ju säkert Åström faktiskt ett brev till Palme och sa att om man ifrågasätter oppositionens ärlighet när det gäller neutralitetspolitiken så är det någonting som kommer att uppmärksammas i Moskva. Och jag menar, folk ser ju hur vårt land fungerar, och fungerar inte samspelet mellan regering och opposition på ett någorlunda fundamentalt bra sätt, då är det problem.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad tänker du om det där, Stigbjörn, det där med att Magdalena Andersson bytte kompis och visade upp sig med Annie Lööf och verkade göra en markering om det?
Det var väl ett led i dels att visa att det här chicken racet, och visa att jag menar allvar, jag tänker gå om ni fäller mig. Men sen är det väl också en förberedelse för hur man tänker sig efter valet. Mm. Och då är det de här två som ska sköta det, tror jag. Men sen jag tycker det här med vad de tycker i Moskva. Hade jag varit konspirationsteoretiker, då vet jag precis hur jag skulle lägga upp det. Nu tror jag inte på att så jävla smart är inte de här Putin och grabbarna. Va? Men de hade säkert gärna vilja vara med och elda på den här brasan.
Vem är det du beskyller gå Moskva, eller vem skulle du i så fall beskylla gå Moskvas ärenden om du hade varit
konspirationsteoretiker? Jag skulle skriva om det här utifrån fantasier. Då skulle jag naturligtvis, och inte helt taget ur luften, säga att det gick via Sverigedemokraterna och in. Men som sagt, jag säger inte att det är så. Jag tror inte att det är så. Men för den, är man konspirationsteoretiker, så är det ju så man ska tänka.
Du säger inte att det är så, du säger bara att du skulle skriva en bok så.
Ja, jag håller just nu på att lyssna på Jan Guillous fantastiska bok om vem som dödade, vad heter det, helvetets änglar. Va? Så han skulle kunna göra en bra story på det här, det kan jag säga.
Det skulle han säkert. Det är också en fråga. Vi pratar om väljarna. Kommer någon gå framåt i opinionen det här? Och kommer någon gå bakåt i opinionen? Tror ni det kommer få några sådana effekter?
Nej, men alltså jag menar ju det att vi har sett en sida med Magdalena Andersson som är ett stort problem för henne. Och det är ju när hon går till får sin, ja, som Peter skriver idag, sin Greta-stund där när hon skriker på presskonferensen, den första när misstroendevotumet offentliggörs. Och sen så är det ett antal andra utbrott som kommer här under tiden. Och det här är ju ett mönster sedan tidigare, att man har svårt med impulskontrollen när man får mothugg. Och det är inget bra tecken för en ledare faktiskt.
Stigbjörn, vad tänker du om det?
Ja, jag, Magdalena Andersson har ju en rätt kort stubin. Så när jag hörde om det här så var jag lite orolig över att topplocket hade gått. Men sen när jag tittade på henne så hade hon ju talepunkter. Så det här, och dessutom har jag kvalitetssäkrat detta, att det här var väl genomtänkt, va? Men sen är det ju så att hon är ju inte en trist, tråkig räknenisse från kanslihushögern, utan hon är ju djupt ideologiskt driven. Mm. Och hon också visar vad hon tycker, va? Så hon kan nog verka lite kolerisk, va? Men det var ju det, för att det här var ju hennes genuina uppfattning, va? Att det här är ett angrepp på hela regeringens politik och hur fan tänker. Och det kan man säga att sossarna har den, både en för- och nackdel med att vara de här statsbärarna som hela tiden får allting att låta som att de tänker på nationens bästa. Och det här ledarskapsvarianten, ibland används den ju lite taktiskt också, men det finns en sån, det är en slags konservatism, tror jag, som kommer av att man har ägt staten under jävla massa år.
Jag tänker så här, att under våren så var ju Magdalena Andersson en samlande gestalt som tog med oss in i NATO i en svår tid. Det var ju väldigt framgångsrik period för henne. Nu var ju det samförståndet, och hon som Angela Merkel-rollen har ju ryckt undan lite för henne, att hon har fått gå ner på slåss med de andra busarna igen och vara en av politikergänget. Det kanske inte är helt positivt för henne givet den rollen hon hade i början av våren, tänker jag.
Ja, nej, det ska bli intressant att se hur det blir med den sak. Det ska vi göra klart, för att Socialdemokraterna har ju gått rätt bra opinionen, men frågan är, och det är möjligtvis det som kan vara delförklaring, men nu spånar jag bara, att hon, att Socialdemokraterna vet nu att de kan inte vinna så många fler väljare på den här, så att säga, ledarskapssamlar-idén, eller folkhems hövdingen liksom. Utan nu gäller det att liksom försöka kristallisera opinionen och demobilisera motsidan. Men som sagt, det här är bara lösa tankar.
Ja, om jag får spinna vidare på vad Stigbjörn säger, så är att Socialdemokraterna, ja, de har ägt regeringsmakten så länge, som har skaffat sig bilden av att de äger staten. Ja, det är bara det att så ser inte den parlamentariska demokratin riktigt ut. Och ett problem som Magdalena Andersson har, det är att hon har väldigt liten riksdagserfarenhet. Och hon har inte den känsla för hur den demokratiska hierarkin ser ut. Alltså, riksdagen är faktiskt överordnad regeringen, och det saknas ödmjukhet i relationerna till riksdagen, som jag tycker är ett rätt betydande bekymmer faktiskt. Och det skapar ju då bilden av en socialdemokrati som maktfullkomlig och som alltid sätter partiets intressen och partikompisarnas intressen före landet. Och det är ingen bild som man bör ha när man har, även om man har 33%. Det kunde de ha när man hade pendlat mellan 45 och 50. Men när man pendlar kring 30% sträcket, så är det ingen bra bild.
Men tror du det här kommer, Olle, du lät som du det här kommer påverka dem negativt i opinionen, riskerar väljarna att provoceras av det här, tänker du, eller att man helt enkelt inte, ja, man köper inte den bild som Magdalena Andersson försöker ge av sig själv?
Alltså, det går inte att spekulera i det, men jag noterade ju att hennes höga personliga förtroendesiffror bestod ju bland annat av 51% moderater. Och det är klart att ett antal av de moderaterna som har sett det här uppträdet på flottbesöket tycker ju inte att har ju inte samma höga förtroende som de hade för 2 veckor sedan.
Vi får väl se. Väljarna är ju oberäkneliga även för oss som försöker låtsas att vi begriper dem. En sista grej bara. Nu var ju Centerpartiet återigen på regeringsunderlag. Är Centerpartiet, ja, Stigbjörn, det lät lite så på dig att Centerpartiet är nu en del av Socialdemokraternas regeringsunderlag även efter valet. Kan man vara säker på det, eller hur tänker du?
Ja, säker kan du inte vara på någonting. Det beror ju på vad väljarna hittar på för hyss den här gången. Men ambitionen är väl att bilda ett mittblock, va, i svensk politik. Det är Mona Sahlins gamla idé som hon lanserade en gång i tiden, va, till 2010. Och som sagt, men säkert har mognat fram att bygga ett mittblock. Så det jag tror vi ser i växa fram.
5% här. Centerpartister och 35% socialdemokrater, det blir ett riktigt mittblock.
Ja, som sagt, det... Ja, men det kräver ju kanske lite påfyllnad där, men Ja, men det är i alla fall det är ambitionen, va? Sen får vi se hur det blir.
Olle, samma fråga till dig, Centerpartiets roll.
Detta. Alltså Centerpartiet har ju haft stora opinionsproblem här nu under våren och man såg ju också på betygssättningen på, man har ju sett det på betygssättningen på partiledardebatten att Annie Lööf ligger ju näst sist. Dagosta ligger före henne i betyg. Så hon har ju också personligen opinionsproblem. Samtidigt så gjorde ju Johan Persson ett genombrott här. Mm. Nu senast. Och Liberalerna närmar sig ju med viss fart. 4%-spärren underifrån. Mm. Och Miljöpartiet ligger däremot väldigt still på kring 2. Så att den här ekvationen med SC, den kanske inte är så enkel att få till stånd.
Mm. Ni läste väl Viktor Bartkron då som jämförde Johan Persson med grillpappan som ja, kom in direkt från grillen och härjade. Ja, lite som vanligt folk helt enkelt. Det är kanske någonting som väljarna tycker ganska bra om. Jag är ju själv en grillpappa så jag hoppas att det i alla fall inte är allt för impopulärt. Slutord bara, vad tycker ni man ska spana efter när det gäller politiken framöver som kanske inte lyssnarna eller väljarna tänker på som ni med ett expertintresse kommer titta efter i framtiden? Stigbjörn, har du någonting du skulle vilja plocka fram där?
Nej, men nu är det ju opinionssiffrorna, va? Och då är det inte en mätning utan man ska titta på 3 mätningar minst. Och sen ska man ha ett öga på mobilisering så att säga. Det är inte bara hur strömmarna går mellan partierna. Och om man tittar på det så är det intressant över blockgränserna i så fall. Men framförallt ska man ju titta på hur många är det som uppger parti och hur många är det som verkar vara engagerade. Det tror jag kommer att sjunka efter det här debattet, va? Det blir inte lika roligt, va? Som det var kanske i våras. Så att spana efter för att det är mobiliseringsgrad kan jag säga. För det, där är de nog nu, partitaktikerna och rotar.
Olof, det blir ju Morgan Johansson kvar i valrörelsen som det ser ut. Vem gynnas av det? Vem missgynnas av det? Eller påverkar det någon?
Ja, det är oppositionen som gynnas av att han är kvar. Så är det absolut. Det är ingen tvekan om. Det var mitt främsta argument på att man skulle behålla honom. Det var att han är en tillgång i valrörelsen. Ett vallokomotiv för de borgerliga. Men jag tror man måste titta på ekonomin mycket. Mm. För att nu är folk oroliga för plånboksfrågorna på allvar. Och det kommer att ha stor betydelse. Det andra är, kommer vi att klara Madrid och målsnöret när det gäller NATO? Då kommer ju NATO-frågan att försvinna i valrörelsen. Men om vi inte klarar en inbjudan via Madridmötet, då kommer ju NATO-frågan att ligga kvar i valrörelsen. För nästa tillfälle är då i slutet på september. Mm. Och då kan ju en del hända på det området. Så det är ett viktigt kalender, en viktig kalenderpunkt är faktiskt Madrid i slutet på juni.
Vi håller ögon på det och vi håller ögon på opinionen som Stigbjörn rekommenderar. Stort tack till dagens 2 gäster för att ni ville komma och dela era klokskaper med mig, Stigbjörn Ljunggren och Olof Ehrenkrona.
Tackar!
Tack så mycket!
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni var välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan@svd.se så blir jag jätteglad. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.